Ja, hallå där. Solen går upp över Stockholm, men det är en hockeydyster morgon vi vaknade upp till. Sverige förlorade ju igår mot Finland och i natt fick man heller ingen hjälp av Kanada som man hade behövt för att ha en möjlig, rimlig, större chans att nå den där finalen i Four Nations. Erik, de senaste 12 timmarna då, hockeymässigt, vad tänker du då?
Ja, jag tänker väldigt, väldigt mycket, och för att inte bryta ditt fina körschema, Tobbe, så kommer jag inte säga mer än att snön faller och vi är med den. Men det kan bli mycket bättre sen, för att parafrasera Ulf Lundell.
Möjligheterna kvarstår ju fortfarande för Tre Kronor att nå finalen, även om de är små. Men i natt, Håkan, då var det ett mäktigt möte mellan Kanada och USA.
Ja, det var det. Lite politiska undertoner och en gammal rivalitet och crescendo då. Som startade i form av ett fantastiskt scenario i samband med nationalsången, alltså redan.
Innan vi går in på det så undrar jag bara, alltså, det har ju pumpats upp så mycket inför nu. Hur stora är de här mötena mellan USA och Kanada?
Alltså, det har de ju inte varit i någon större grad förut. För att, dels har de mötts väldigt sällan, och sen har de inte mötts egentligen på likvärdiga villkor. För Kanada har alltid varit för stor storebror i förhållande till USA. Men med tanke på USAs framgångar på juniorsidan och deras utveckling av sin ishockey och deras stora stjärnor i NHL nu faktiskt, så har ju det här glappet blivit mindre och mindre. Och nu är prestigen, jag ska utsäkta det, jävligt stor de här två emellan. För det här är de två stora nationerna inom världsishockey för tillfället.
Mm, så är det. 2010 i OS, då slog USA Kanada.
Golden goal i Sidney Crosby då.
Ja, då precis i finalen. Men dessförinnan så vann Kanada mot USA mot Kanada
i gruppspelet, men sen i finalen så avgjorde Crosby.
Precis, nu tog det till en natt igen då, så vann USA på nytt. Men det var som sagt då väldigt uppeldat inför, och man kunde ju se det tydligt när nationalsångerna spelades, att det var en som stack ut positivt och en som stack ut negativt. Vi kan ta och lyssna till den amerikanska till att börja med. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. Det bubbades rätt kraftigt då ifrån publiken i Bell Center i Montreal. Hur lät det då när Kanadas nationalsång ljöd? Oh, Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint de fleurs Alltså, man hoppas ju verkligen att det framgår hur mäktigt det här är. Jag lyssnade på detta med hörlurar i. Jag rekommenderar att göra det, för det är så otroligt mäktig stämning när Kanadas nationalsång spelas och publiken tar vid.
Ja, det är elektrisk atmosfär, och sen byggs det upp, och vi såg bröderna Kutchak står bara och kokar när de buar ut den amerikanska nationalsången, och det var ju upplagt för den här sprakande starten som det blev.
Ja. Håkan, är det brist på respekt att bua, eller ska det vara så ifrån hemmapubliken?
Alltså, bristen på respekt har ju kommit med de senaste veckornas politiska tjafs. Då har Trump utgått att Kanada ska bli den 51:a provinsen och allting sånt där. Och det är klart att en suverän nation kan ju ta lite illa upp med sådana uttryck. Så att det här var väl liksom ett motmäle från gräsrutten som är hockeyn i Kanada. Det är ju gräsrutten alltså. Mm. Så att med all respekt för det politiska engagemanget i landet alltså, men det här tror jag de hade byggt upp lite för utifrån, va? Så att det var inte bara hockeyn i sig mot varandra. Inte. Ja,
men jag tycker man ska absolut inte bua åt nationalsångerna. Däremot bua åt spelarna kan man göra, de som spelar i andra städer och sådär, som vi har hört många gånger om här i Montreal nu, att motståndarspelare som spelar i Ottawa eller i Toronto
eller
Nyland, ja, blir utbuade. Ja. Men däremot nationalsångerna, det gillar man, jag inte att man buar åt, och det gillar inte bröderna Kutschak heller.
Nej, exakt. Jakob Josefsson satt ju här i häromdagen då och sa att Bell Center är en av de mäktigaste arenorna att spela i, och när man har hela publiken i ryggen då känns det som att man är rätt uppumpad.
NHL största arena, oerhörd kvalitativ syn på ishockey i Montreal. De har upplevt det genom de senaste 50, 60, 70 åren då, av att ha nästan alltid de bästa spelarna. Det har ju dippat lite. Nu fick man egentligen, jag brukar alltid säga det, alltså i Montreal så håller man på Canadien, inte på Kanada. Man är fransk-kanadensare, vilket ger ett helt annat perspektiv på både ishockey och på kulturlivet och egentligen på övriga Kanada också i en större grad. Så att där är man ännu mer nationalistisk och lojal då, så att säga, emot flaggan. Så att jag förstår vad du menar, Erik, att man ska buva åt det, men den var rätt glasklar att den skulle komma efter den senaste tiden. Så att det får du nog svårt att få bort från folk i Montreal i alla fall.
Ja, men efter den här starten då väntar man sig en mjuk, känslolös inledning på matchen, eller hur?
Sätt igång bilderna nu, det är färdigt snackat.
Ja, det var en kaosstart.
Efter övertid 4-3, Mitch Marner nummer 16 avgjorde och USA slog Finland 6-1. Kanada röda dräkter. Jaha, vi tar en fight direkt. Vi tar en fight direkt. Det är Gurgel direkt. Det är Hagel mot Matthew Tkachuk. Och det är Tkachuk som håller i Hagel. Så landar Tkachuk ett par snytingar. Hagel ger sig inte. Men det är inget uttal om att det är Tkachuk som har övertaget. Så kommer hjälmen av på Tkachuk och publiken står upp och skriker i Bell Center. Och så får Hagel ner Tkachuk och publiken jublar ännu mer. Ja, det tog 2 sekunder i den första fighten. Bennett och Brady Tkachuk. Och så tar han också en fight. Det är 3 sekunder spelat och det är 2 fighter. Det är Brady Tkachuk mot Sam Bennett. Bennett, Florida-spelaren, svingar och det gör Brady Tkachuk också. Och så är det brottning. Och så vinner Tkachuk den fighten. Ja, vad ska det här sluta, notan? Vad ska det här sluta? 2 gurgel på 3 sekunder.
Ja, det här hade jag inte förväntat mig. Så att så här blir det så länge tränarna nu, om man säger som Kanada, sista bytet. Vem sätter man in och matchar de som finns på isen? Det här var ju ganska tydligt när de satt in Brady Tkachuk. Och då sätter de in både Bennett. Så att,
Det finns ingen vinst där utav Dylan Larkin. Första skottet på mål i USA. Så är det hett igen!
Ja, det är Parayko och JT Miller.
Väldige Parayko, 197 cm, som bombar JT Miller här. Och det är nog jobbigt där för Miller, för Parayko är ju som sagt en riktig bit. Det är fel viktklass för JT Miller. Och Parayko... sliter och drar i Miller som vägrar att ge sig, men tycker domarna är det bästa att det lugnar ner hela. Snart har vi inga killar kvar på isen här.
Ja, det börjar bli trångt i utvisningsbåsen, för att det här är ju någonting som har ändrats de senaste åren. Utvisningsbåsen är inte så stora längre som de var tidigare i NHL, så att det är trångt här inne nu.
Skottet så åker de på mål och så blir det irriterat och så har vi då Miller och Perico igång. Vi diskuterar domarna här.
Ja, om man tvivlar på att den här matchen skulle betyda någonting så fick man ett kvitto på att den verkligen gjorde det efter 9 sekunder och 3 slagsmål. Men någonstans var det så här som att det kändes som att Kanada hade övertagit i och med publiken och sådär. Bröderna Kachak, Brady och Matt, de ville ta tillbaka det kommandot.
Ja, sen framförallt som vi sa, hela uppbyggnaden med nationalsången, allting eldade ju på det hela. Det började med ett litet Florida derby där en Tampa-spelare och en Florida-spelare går i luven på varandra.
Hegel och Matt, ju.
Precis så. Och det var ju det, så att säga, de här killarna som egentligen är lite kött och blodet i då, det amerikanska laget, som är lite underdog, som visar liksom att man accepterar inte det här, va? Och det är inte speciellt ovanligt i hockey, på hockeysidan, att man har den här attityden att man måste stå upp och visa, någon måste gå först, spränga vallen, bryta muren.
Framförallt i Nordamerika.
Ja, framförallt. Ja, det kan vara här också. Jag tror vi hade gärna sett något sånt i Sverige-Finlands-matchen också, att vi hade haft den attityden. Så att på något vänster känns det ändå riktigt, och det känns ju också som att Salvan, Tortorella i båset, va? De har inte den här akademiska kollen som egentligen Cooper har i Kanada-båset. De egentligen var helt nöjda med att det här kunde förekomma, för det var liksom en flamma som tändes inne i USA-spelarna på det här sättet.
Och det första, det var ju väntat att det första skulle ske mellan direkt om Matthew Tkachuk och Hagel. Men sen trodde man att det skulle alltså räcka, och sen att det skulle liksom bli kamp på isen, men då blev det alltså tre fighter innan det sen blev liksom hockey där man spelade, och där var ju USA extremt bra, får vi säga.
Och bröderna Tkachuk, det är ju två ansvarsfulla spelare på många sätt och vis. Vad är det deras aktion här betyder för laget, du säger, Erik?
Ja, men de som Håkan inne, det här är ju två extremt skickliga hockeyspelare rent tekniskt och även taktiskt, men de har den här gritten, de har den här det fysiska elementet också. Sen när de är ju söner till Keith Tkachuk som spelade i USA:s lag som vann 96 i World Cup då, eller de vann ju mot Kanada då i den finalen, som ju var en otrolig final också. Och det är det första brödraparet som har gjort mer än två mål i en match, så skedde senast, och de gjorde ju två mål var då.
Det mot
var
Finland, ja.
Mot Finland. Så de har ju det elementet också, men som Håkan säger, de går också i bräschen och visar vad som än krävs för att vi ska vinna det mentala och fysiska spelet, för att vi ska kunna vinna den här matchen.
Mm, gör en high five där också när de åker ut i sitt båset. Pappa Keith, han satt ju på läktaren och beskådade detta.
Det är också det sista gladiatorspelet på ett sätt också. Och utan att vi sitter och hyllar fighting eller någonting, så måste man också förstå var de kommer ifrån, de rötterna de har, när rustningen är på. Det blir lite som Russell Crowe sa där i Gladiator: what we do in life echoes in eternity. Mm. Och Matthew Tkachuk sa ju inför matchen att jag har väntat 9 år på den här matchen. Mm. Så man kan ju förstå att de var uppeldade.
Ja, det var väldigt få spelare som var med 2016 senast de spelade. Det var väl Drew Doughty och Sidney Crosby kanske. Så många har verkligen väntat på den här möjligheten då. Och har du sett en sån här start någon gång, Håkan?
Nej, inte riktigt på den här nivån alltså, men de gamla och dels faktiskt
GNL-match har vi sett.
Ja, men alltså Sovjet Kanada i 87 i Kanada Cup i finalspelet ungefär. Den var ju så här hela matchen. Ja.
Men det var ju inte slagsmål. Där var det ju att Kanada spelade över gränsen.
Du kan ju kalla var du drar gränsen.
Ja, men då släppte ju inte handskarna, och Krutov slogs ju inte med händerna så att säga.
Nej, för de var smartare nog. De förstod att de inte skulle göra det. Men det var alltså attitydmässigt och närkampsmässigt så höll ju samma nivå, kan man väl säga. Sen var det nästan fulare spel på den tiden, för domarna tillät ännu mera. Men som sagt, den här matchen tycker jag den visade att amerikanerna är på samma nivå som kanadensarna rent fysiskt. De är kanske bättre tekniskt, och de har faktiskt den här lilla känslan av att de måste fortfarande göra lite extra för att besegra Kanada. Det tyckte jag, det sken igenom hela matchen.
Mm. Och det lilla extra gjorde de i natt också. Vi tar och kikar på hur det såg ut sportsligt, höjdpunkter ifrån matchen.
Han har faktiskt bara spelat 6 matcher den här säsongen, han som har pucken där. Fram till McDavid, nu går det undan. McDavid i tid, McDavid gör mål! Taket lyfter i Bell Center. Connor McDavid, 1-0 Kanada.
missar han, att han är världens bästa spelare. För den där farten, ingen som hänger med. Och det är en jättefin passning av Dowdy, som du också vet att nu är det McDavid som kommer. Så kan man passa det
ganska. USA som är först på den lösa pucken, och vi går till anfall nu. Gensel finns långt ut till vänster. Eichel till Gensel. Gensel kan göra mål! Han är en riktig, riktig sniper, Jack Gensel. Och han hittar ett hål hos Jordan Binnington.
Fart genom mittzon. Först ser vi McAvoys fysiska spel på Connor McDavid. Men Eichel, bra fart här i mittzon, som backar upp lite. Lägger bara ut den på kanten. Och precis som du sa, Niklas, att det här är en målskyttsmål. Utan upp med blicken. Letar efter bara lite dagsljus och tur till Marner. Och sen det här vi kallar den offensiva tacklingen. Men det blev mer att de båda två satsen är på isen.
Jarvis, Crosby, det var väldigt tydligt. Det kan kosta det här. Crosby får skynda sig hemåt till Larkin. I mål! Dylan Larkin! Detroit Red Wings med ett rappt handledsskott. Och se så glad han är. Han skriker ut sin glädje. USA leder 2-1. Dylan Larkin. Det var ett mäktigt skott, se här.
Han är en otroligt stark skridskoåkare. Det här går undan när Larkin trampar på här och åker ifrån de flesta här, och ett jättefint avslut. Han kommer upp. Perfekt skott där.
Faber ska lyfta den mot målet. Ja, det gör han. Det tas ner av Dylan Larkin. Dylan Larkin spelar den vidare. Och där har vi avgörandet. USA kommer att besegra Kanada i Lejonets egen kula. Målet i öppen kasse, och Kanada är ett slaget lag. Jake Gensel gör sitt andra i matchen.
Ja, USA vinner alltså den här matchen mot Kanada. Det hade ju hjälpt Sverige om Kanada hade vunnit, med tanke på resultaten som Sverige har med sig bakom. Men Jake Gensel, han gör alltså 2 mål i den här matchen. Mm. Vem är Gensels Mr. Miyagi? Vem lärde honom wax on, wax off?
Hans pappa. Han har pappa som coach.
Ja, han är... jag tänkte mer på Sidney Crosby, i Pittsburgh.
Han spelade med Sidney Crosby i Pittsburgh. De vann Stanley Cup tillsammans. Och han är alltså otroligt hockeysmart. Ja. Och nu när han spelar med såna superstjärnor som Eichel här, då excellerar han. Och han är ju Sylvas Tampa-spelare till vardags i NHL.
Numera fick ju lämna Pittsburgh. Han var ju där länge som radarpartner till Sidney Crosby. Över 50% av Gensels alla mål spelade Crosby fram till. Mm. Nu välter han sin läromästare istället.
Mm. Ja, och då ser tabellen ut så här. Och det innebär att USA är uppe i toppen där. Vunnit 2-3 poäng, så det är 6 poäng där. Och sen bakom Kanada. Det här gör ju att de sista omgångarna, då måste Sverige besegra USA, ta 3 poäng där, och det behöver bli förlängning mellan Kanada och Finland. Då går Sverige vidare till finalen.
Mm, det är 3-poängssystem, och därefter om 2 lag hamnar på samma poäng, då går man på inbördesmöten. Och Sverige har ju förlorat mot både Finland och Kanada, så att den matchen får inte vinnas under ordinarie tid, utan Kanada och Finland måste gå till förlängning och Sverige behöver slå USA.
There is a chance.
Ja, absolut.
Jag har ju fördelen av att den matchen går ju tidigare också. Mm. Så att man vet ju egentligen när matchen börjar vad som ligger i potten.
Mm, så är det. Vi ska också lyssna till vad tränarna hade att säga efter den här matchen mellan USA och Kanada.
John, Josh Clipper with the Canadian Press. Just wondering what you made of the start to tonight's game.
Well, if you... And a couple nights ago when I sat up here, and if you were going to tell me something was going to top that, I would not have believed you. But that topped it. It was, you know why it topped it? Because it wasn't planned. That wasn't two coaches throwing guys over saying this is happening. None of that happened. That was as organic as it gets. And it was probably... You know, I guess 10 years of no international hockey exhaled in a minute and a half.
Mike, I'm just curious what you thought the three fights off the opening couple of faceoffs did in terms of setting the tone and message for your team.
I just think it's very indicative of what this means to the players. You know, there's two teams out there that are very competitive, that have a ton of pride for their respective teams and their countries. And for me, when you have an investment in trying to win like the way that it occurred, I think that's an indication of it. But you know, what an incredible hockey game.
Ja, vi fortsätter att snacka ner en av de mäktigaste matcherna på mycket, mycket länge i Kanada mot USA. Och vi stannar till också vid de här två bröderna som betyder så mycket, Matt och Brady Tkachuk. Håkan, vad såg du av dem i natt egentligen i spelet?
Kanske inte så mycket som vi brukar. Dock så har de ju alltid såna här farligheter. 2-3 meter omkrets från målet. Där dyker de alltid upp på ett eller annat sätt. Slår in en retur, kommer med styrning, kör på, skapar kaos och allting sånt. De är fantastiskt skickliga just i det området. Starka i kroppen, kan komma innanför motståndarna. När de väl kommer innanför inbrås, ja, då kommer inte backen och för bort dem. Så att det här är två killar som lever mycket på attityd och inställning. Mer kanske en teknik och vanlig skicklighet. Men för jäkligt duktiga på att göra mål, spela för laget, plocka returer.
Alltså det känns ju som att de har i stort sett allting. Och det känns som att de två har kanske det som spetsspelarna i Kanada saknar. Nämligen det fysiska elementet, allting. Alltså de finns inga brister egentligen.
Ja, de är ju det kompletta paketet. Och som Håkan är inne på, det inre slottet där det händer, det är så stor andel, alltså 80% av målen görs. Och det fysiska spelet, de fullföljer tacklar. De hade alltså 35 tacklingar i USA i den här matchen. Jämförde till exempel Sverige som hade 20 tacklingar mot Finland. Så de visar vägen både i spelet med pucken, att vara modig och ta sig in i ytor där det gör ont, men också att fullfölja segment och dessutom ha bra munläder, nästan Södergren-klass, att de kan reta lite gallfeber på motståndarna.
Ja, är de så jäkla alltså? Men jag måste ju säga det, att det som blir spännande nu, det är hur Brady Tkachuk sen kommer till Ottawa, ja. Huvudstad i Kanada, fortfarande var deras kapten.
Exakt.
Det måste ju vara en liten utmaning, va?
Vet du vad jag vill se? Jag vill se honom trada till Florida. Alltså att bröderna Tkachuk spelar i Florida tillsammans. Det vore ju något extra. För en broder kan man kanske hantera, men när det blir två bröder, då blir det nästan för mycket för motståndarna att kunna hantera.
Men du Erik, hur hade tugget gått där ute om bröderna Tkachuk hade spelat med Södergren? En trio.
Har syretont.
Syret, ja exakt. Nej, men det är det där, det är ju också det mentala spelet. Att man, när rustningen är på, då gör man vad som än krävs. Så ibland är det ju med kroppen och väldigt ofta kan det vara med munlädret också.
Men alltså, om ni tittar på de här bilderna som rullar nu, så kan ni ju se då att det är väldigt många spelare som vi kanske i vanliga fall inte ser in i sådana här moment. Tacklingar, gruff, lite tuffare spel alltså. Speciellt i det amerikanska laget, för det här är ju toppen av spelarna rent tekniskt och skicklighetsmässigt. Men när killar som Matthew och Brady Tkachuk går i bräschen för de här, JT Miller kommer efteråt, kommer McAvoy, Varensky, Hanifin, Slavin, alla de här, va? Så är det ju för att några går före, och det är de här brorsorna.
Exakt, och vi ska säga också att USA spelade otroligt bra försvarsspel tack vare sin fina skridskåkning också. De låg alltid inom en klubblängds avstånd, så det blev väldigt svårt för Kanada att skapa riktigt heta målchanser framför turneringens bästa målvakt och Connor Hellebuck. Så när han väl ställdes på prov, då räddade han ju allt utom ett skott. Men det var hela paketet. Men det här är ju, nu ska vi inte gå händelserna i förväg och säga att det blir final med de här lagen, men det kittlar ju enormt att få se ett returmöte mellan USA och Kanada i Boston.
Ja, men jag tycker det är lite intressant det du säger, Håkan, där med att de går i bräschen och driver sitt gäng. Det är det jag menar att Kanada kanske saknar. De har Sam Bennett som kom in till matchen i natt då och skulle vara en sån spelare. Men de har kanske inte det här drivet i det fysiska och andra delar än bara spelet.
Nej, för deras driv, det är ju McKinnon, McDavid, Crosby som då är superba och kanske de enskilt individuellt skickligaste ishockeyspelarna på isen. Så att de har inte riktigt den typen av spelare som bröderna Tkachuk framförallt är, som sagt, va. Nu ska vi säga det att de saknade McCarr i natt. Det är inte alla lag som har råd att avvara världens bästa back och fortfarande vara så slagkraftiga. Så det kan ju vara en liten, ska vi säga, en liten krydda som man kan, om det blir en final, då kommer in, för han är så skicklig. Men jag tror att man måste inse det liksom, att Kanada spelar tuff ishockey, ja, men de spelar inte den typen av ishockey som bröderna Tkachuk gör.
Nej, och vi ser också Auston Matthews, superstjärnan, gjorde ett otroligt jobb i försvarsspelet. Mm. Men att McCarr är borta, det är ju världens bästa back, och han hade ju kunnat luckra upp med sin aktivitet från blålinjen så att inte USA kunde spela det här täta försvarsspelet. Där hade ju McCarr kunnat göra det. Och att Theodore blev skadad också, det är också ett stort avbräck. Så att ha Theodore borta, han är ju borta med vristskadan där redan i matchen.
Handledsskadan,
ja. Och nu är det också McCarr borta, så att medicinska staben har ju ett jättejobb att göra att lappa ihop McCarr till då matchen mot Finland och sen eventuell final då.
Ja, men det är bra att ni lyfter det för McCarr. Ken McCarr är ju världens bästa back. Mm. Ingår i Kanadas första powerplay-formation som inte fick till det i natt riktigt. Han spelade nästa halvtimme mot Sverige, mest av alla på isen. Han är sjuk dock. Ja. Han kan ju mycket väl komma tillbaka nästa match.
Precis. Det är inga problem.
Theodore är ju borta för turneringen. Ja.
Men det, och det var Morrissey som är väldigt bra då, från Winnipeg, gick in och vikarierade där. Men Morrissey är ingen McCarr.
Nej.
Det är liksom en 80%, 80% är McCarr, skulle jag vilja påstå. Så att återigen, man ska njuta av den här matchen. Men blir det ett returmöte, vilket med stor sannolikhet, så ska det bli intressant att se vad McCarr verkligen kan betyda i den rollen när han kommer tillbaks. Mm.
Det är för Kanada. USA, som vi sa, då har ju bröderna Tkachuk i spetsen. Matt gick av tyvärr i natt då, skadad. Han undersöks under natten och inga besked ännu om hur allvarligt det är. Men han känner sig och mår bra.
Ja, men det är högerbenet där han hade ont. Han var ute och testade lite grann, men det funkade inte. Det här blir ju en pyrrusseger, om ni minns. Kungen av Epirus, som efter sin seger mot romarna i slaget mot Asculum 279 före Kristus, sa: en sådan seger till och jag är förlorad. Och det här är, utan Matthew Tkachuk, då förlorar de lite sin själ och hjärta i laget. Så han är det viktigt att de lappar ihop.
Ja, men vi minns just den i cupfinalen för ett och ett halvt år sedan, eller 2023. Att spela med brutet bröstben. Brorsan Brady
fick kunde inte klä på sig själv, för folk fick klä på honom utrustningen.
Brady fick ju lyfta upp honom ur sängen på morgonen. Han kom inte upp själv.
Men då var han ju tyvärr en skugga av sitt riktiga jag i den final som de förlorade. Men så tog de revansch i fjol och är ju regerande mästarna, Florida Panthers, med Tkachuk i spetsen. Mm. Matthew alltså.
Mm, då var han hel.
Då var han hel och riktigt bra.
Vi får se om det blir ett returmöte då mellan Kanada och USA, om Kanada får en revansch när serien flyttar till Boston. Finalen, det avgörs ju här om några dagar då, vilka det blir som möts. Tyvärr ser det mörkt ut då för Tre Kronor som förlorade mot Finland i natt, eller igår kväll blir det ju. Tung förlust igen, Erik.
Ja, men sjukt besviken måste jag säga på att det blir så beige. Alltså, alla var ju lyriska efter första matchen mot Kanada, där man kommer tillbaka till Tre Kronor och vänder ett 1-3 underläge till 3-3 och det blir förlängning och man står upp i det fysiska spelet och i det mentala spelet. Och sen så blir det en så pass svag insats, framförallt i slutfasen av matchen, i tredje perioden. Man utmanar inte Finlands skadedrabbade backar. Finland har ju tre toppbackar skadade. Men kunde ändå stänga ut det Sverige som inte utmanade nog mycket med fart, utan tempo drogs ner och då spelar man ju Finland i händerna.
Mm. Vi tittar på höjdpunkter och så fortsätter vi att snacka ner matchen efter det.
Håll igång. Nästan så att Nylander får med sig den pucken.
Rasmus Dahlin.
Han har följt upp. Barkov. Mäter tappar pucken och det är Mikael Zibanejad. Och det är Sverige som gör 1-0. Efter slarv i det finska försvaret så får Mika Zibanejad chansen och den tar han. 1-0, Tre Kronor. Finland har sitt 2-1 läge för finländarna. Det är Lostarinen som spelar till Lundell! Och det är mål för Finland. Det blir ett 2-1 läge. Lostarinen till Lundell. Pettersson ringer upp sen till Forsberg som har farten upp till Forsberg som är framfull. Det här är ju där. Sverige behåller pucken nu, ser det bra ut för Sverige. Forsberg! På utrymme att vända upp så kommer Kempe i fart. Han sköt ett fint skott senast. Det kommer han fram och skapar sitt bra läge. Kempe var bra. mot Kanada. Han har börjat bra i den här matchen också med tid i svenska laget som tar pucken till Pettersson där. Pettersson till Laine. Barkov. Aho. Laine. Där borta springer Rantanen. Där är Rantanen och det är mål för Finland, hörni. Aj, aj, aj. Med 13,9 sekunder kvar. Han får ingen ren bra träff Rantanen, men den räcker gott och väl och Finland leder den här matchen för första gången. Powerplay-mål Mikko Rantanen. Lyckas inte riktigt med den. Bra start för Sverige dock. Ratt, klubban ligger kvar där och spökar fortfarande. Rasmus Dahlin håller i den, spelar till Forsling. Forsling provar skott och den slinker strax utanför upp.
Ser vi sista skottet Forsling där och där ser du det är ribbträff.
Oj, det är ribban.
Det är ribbträff så.
Filip Forsberg bra spelat av Filip Lucas Raymond. Ja, ett bra skott. Skjuter också framför Kassi Jolik. Det är mål, Sverige! Det är Rasmus Dahlin framför mål. Bra svensk spel. Skott, folk på mål. Dahlin retur. Och det är 2-2. Rasmus Dahlin. Stjärnbacken från Buffalo Sabres. Draft ettan. Nosse Nylander igen. Ska vi se. Nu buas det, som sagt. Han är ju Toronto-spelare. Det är bra spelat. Och det är mål! Det är mål! Det är Karlsson, det är världens bästa Karlsson, som vi brukar säga, som klipper in 3-2 Sverige, som leder matchen igen. Det var tjusigt, det var ett bra byte av Nylander, han började med förlorat. Barkov lämnar ut till Rantanen, Rantanen snurrar runt, hittar till Mete, Mete skjuter och det finns 3-3, det finns 3-3, det är Kakko framför målet. Ja, det är de här spelarna, Rantanen och Barkov, som ska göra det för Finland. De ska bli succé. Och det gör de i det här bytet.
Väl där. Och så får Finland ut den pucken i Mikkola. Han kan frispela Barkov. Så kommer från utvisningsbåset Alexander Barkov. Missar målet. Jösses. Där. Det är som att...
Oj! Roppe Hintz. Vilket läge han får.
Och så kommer Alexander Barkov. Så kommer Barkov. Kanske lite grinig efter att ha åkt på en spel alldeles nyss. Och så är det ett jätteläge där framför kassen för Kakko. Kakko jobbar bra hemåt. Ser till så att Forsling blir av med pucken. Så kommer Rantanen! En gång till Rantanen. Och så får Sverige tag i pucken. Kan ni göra det? Finns det ork? Finns det kraft? Lindholm håller undan för Barkov. Bra gjort. Lämnar kort över till Arvidsson som skjuter. Men han långt, långt utanför.
Mål. Och den pucken. Ja, den ligger bakom Lankinen. Han har ingen koll på läget. Nu vänder spelet åt andra hållet. Det är Mikkola och Barkov med. Det är Granlund. I mål och Finland vinner. Aj, 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 aj. Mikael Granlund avgör. Och Sverige förlorar på övertid igen.
Jag tycker vi startar matchen på ett bra sätt. Ganska förväntad matchbild, vad vi trodde. Jag tycker grabbarna kommer ut och gör det väldigt bra. Har en balans med liksom, en bra struktur och ett mod i spelet med pucken. Jag tycker i andra att vi redan är bitvis i första börjar släppa av lite på det. Vi ger upp någon enkel kontring som känns oerhört onödig så här i efterhand. När vi får en bra start och har bra kontroll på det.
Nej, sen det, andra, det är frustrerande. Man vill alltid vinna matcher och framförallt mot Finland, men som sagt det är ett bra lag på andra sidan också. Fantastisk forwardsuppsättning som gjorde det tufft för oss. Men det är typiskt hockey, det går inte alls som man vill. Men som sagt, vi har fortfarande chansen så att vi måste ta dem på måndag.
Vad gör dig mest frustrerad? Vad känner du att ni skulle ut annorlunda?
Nej, det känns som att vi har lite mer i oss och kräma ur och framförallt offensivt att vi blir lite mer mycket på utsidan och måste ta de här avsluten som kanske inte alltid är det bästa, men få in puckar på kassen. Rasmus mål är ett bra exempel på det, där du får ett enkelt backskott, lite trafik framför och Rasmus får upp ett mål för det. Målet, du vet inte riktigt var den är, så att var lite mer greasy när det kommer till sådana situationer.
Jag tycker vi håller inte jämnheten i vårt spel den här matchen. Jag tycker vi gör väldigt mycket bra saker mot Kanada såklart. Och, ju längre matchen går som jag tyckte att vi skulle kunna fortsätta med. Men lite slarvigt här och där. Stundtals bra hockey, bra saker men inte tillräckligt mycket.
Ja, andra raka övertidsförlusten då för Sverige och Tre Kronor. Och Håkan, jag ska inte lägga ord i munnen på det, men hur frustrerande är spelet som leder fram till att Sverige förlorar igen?
Alltså, jag tycker vi spelar väl rätt så bra, men vi spelar lite naivt. Vi spelar lite... Vi är inte tillräckligt aggressiva. Vi har inte liksom rätt attityd i spelet. För det är, och Hedman säger det här exakt också. Att vi spelar lite väl mycket runt. Vi vårdar pucken som är väldigt populärt nu för tiden. Man har sett sådana här possession game. Och det har vi ju sett genomgående hela landslagssäsongen och tidigare också. Men vi har ju inte den typen av spel som både Finland har visat i stora delar. Kanada visar och framförallt USA visar. Och det är ju det här att nu är det så att är du på offensiv sida av rörlinjen, ja då gäller det att ta sig in på mål så fort som 17. För att ju längre du håller pucken där, ju mer riskerar du att tappa pucken och på det viset öppna för en kontring. Så vi är alldeles för bleka när det gäller aggressivitet, intensivitet och i närkamper. Och det tycker jag har genomlyst inte bara det här landslaget utan hela Tre Kronor-säsongen.
Och du säger vi, men du är inte med på isen. Alltså jag hade önskat en Håkan Södergren eller en Gabriel Landeskog. Det finns en spelare i Tre Kronor som verkligen gör det och det är Joel Eriksson Ek. Och det är ju det här området, det är ju här man ska in. Och possessionspel, att man spelar med puckinnehav, det är ju inget fel. Men man måste tratta in och ha attacken in mot målet, ursäkta, när det ska avgöras. Och det är ju alldeles för dåligt. Jag tittar på underliggande statistik. Vet ni hur många heta målchanser Sverige skapade mot Finland?
Två.
Fyra stycken på 62 minuter. Mm. Så det, men det känslan var att det var ju inte mer än en, två förväntade mål. Det var 1,79. Det är ju för lite och det är mycket attacken in. Och Victor Hedman säger det jäkligt bra. Men jag är också jävligt irriterad på att de inte kan mobilisera mer jävlar anamma också. Och det måste ju coacherna hjälpa till med Sam Hallam i spetsen. Så att det inte blir så berst och färglöst.
Men saknar vi en eller några Kaček?
Men Rasmus Andersson för helvete måste ju spela. Ja. Det är ju uppenbart. Han skulle spela redan i match 1. Sen vet jag att Gabriel Landeskog, hur mycket han saknas. Tyvärr är ju han då skadad och har inte kunnat spela på 2 år sedan de vann Stanley Cup 2022. Men han hade ju behövts just nu. Och det är fler än Joel Eriksson Ek som måste ha drivet in på mål. Om Bratt till exempel är jäkligt bra på utsidan och man är runda och bra på utsidan. Det måste vara några som aktiverar sig och går in och vinner de här puckarna på insidan. Och ursäkta att jag svär, men när vi har sett Kanada och USA med den inställningen de visar, då behöver några spelare i Sverige och även coacherna gå i bräschen så att det inte blir en sån här akademisk hockey. Och det funkar inte i dagens läge. Då vinner man inte.
Nej, hör ju.
Nu blandar vi äpplen och päron lite, för att vi har inte tagit ut ett sånt lag. Du har inte de typerna spelare.
Ja, men du har ju Rasmus Andersson på bänken. Varför spelar du inte honom?
Jo, men det är en back. Du pratar forward som ska in och kriga framför mål. Den typen av spelare har vi inte. Vi har inte en centerformation som egentligen är i form.
Borde Micke Backlund varit med då kanske?
Ja, men han är ju inte den typen av spelare heller. Nej. Vi söker en attityd i en spelare, en spelartyp. Den spelartypen har vi ju inte i Sverige för tillfället.
Nej, men även de spelare, vi satt och berömde USA, ja, att även spelare som är liksom tekniskt skickliga spelare kan göra det skitjobbet också. Ja. Så du behöver ju inte vara en power forward för att gå in och ta stryk för att laget ska vinna.
Nej, men återigen alltså, vi har en centersida som är väldigt blek, va? Mm.
Ja, Elias Pettersson är ju jätte... Men han, det är ju bara bestämma. In och bölj...
På kanten.
Jag har sett utan kanten.
Är det en bra lösning?
Jag tycker bättre. På, ja. Du hade en bra tog in Kempe i första line istället, tillsammans med Raquel. Det var ju också borta helt plötsligt. Va? Så det finns ju vissa spelare som du kanske skulle kombinera ihop och du skulle kunna spela vissa spelare. Raymond och Bratt är fantastiskt bra ihop så att säga, med Joel Eriksson. Ja. Där har du alla elementen. Ja. Men då måste du twirka lite på laget så att du får in den typen av attityd. Och sen framförallt så måste du kanske utse. Nu får du jobba mycket utan puck, men du ska lägga in. Du ska på mål hela tiden. Du ska ta första smällen. Du ska ta första backen deras och allting sådär. Så det går ju hela tiden att styra de här momenten. Men det är ett rätt så ålderstiget, ett rätt så meriterat lag som har rätt så klara positioner och typer av spelare. Och så kan vi också säga det. Vi har inte haft så många spelare som har glänst i sina roller i sina klubblag heller i år. Så vi har ju faktiskt kanske höjt målsättningen lite för högt och hoppet på det här laget.
Ja, men vi hade ju stora frågetecken, det har vi pratat om länge, men Elias Petterssons dåliga säsong i Vancouver,
Mika Elias Lindholm.
Exakt.
Elias Pettersson. Så du har ju liksom hela vår centerlinje som vi har pratat om ser rätt bra ut, så att säga. Den har ju varit undermålig.
Absolut. Men det är bara radiostyra. Säg att ska du spela Elias Pettersson till exempel, då måste du in och sätta utan på kanten och så in och möjla in på mål och kosta vad det kostar vill för att ta sig dit, för att vara på utsidan. Och när det inte funkar då spelet med pucken klockrent, då måste man hitta andra sätt att förenkla spelet, som Viktor Hedman var inne på.
Men håller ni med om att det är en kedja i Sverige som får godkänt så här långt? Det är ju den med Bratt och Jori Eriksson.
Ja.
Och Raymond, exakt. De har ju varit bra, men resten har väl inte kommit upp till sin...
Nej. Raquel var väldigt bra tycker jag i förra matchen. Kom inte tillräckligt in idag, men Joel Eriksson är definitivt den spelaren som Sverige kanske egentligen måste bygga sitt spel på rent attitydmässigt, så att vi har någon som går för längst fram. Jag har ju sagt att det här, och det är inte alla som känner igen det, men Uffe Sterner var den här typen av spelare för 30 år sedan. Jag kan dra några andra kamrater jag har spelat med. Men alltså, och det ser vi ju nu faktiskt på Kanadas och USAs spel, att den typen av spelare måste du ha om du ska lyckas internationellt och kanske även nationellt. Va? Vi hade Joel Lundqvist som var den typen av spelare för ett antal år sedan.
Jo.
Så att vi måste nog acceptera det och inte se det här som ett spel som går ut på att vara teknik och vara trevlig och snygg och göra fina detaljer. Utan här är det attityd. Attityd är nummer ett för en hockeyspelare.
Exakt. Men vad då, tycker du inte att vissa spelare i det här laget skulle kunna göra det jobbet?
Jag ifrågasätter om vi har verkligen alla de spelarna. Jag skulle kunna tänka mig en sån som Viktor Arvidsson, men han har varit skadad väldigt mycket, har inte den klassen som han höll för ett antal år sedan. Raquel tycker jag har lyft sig efter, jag fick lite ut. Han har det fortfarande. Joel Eriksson Ek har det. Raymond Bratt är inte den typen av spelare. De har inte. Elias Pettersson är inte den typen av spelare. Nej, men ska du ha honom så måste du använda honom på ett sätt.
Så är det. Ja, de måste steppa upp här nu. Det
finns en chans. Om Bratt är så het, spela honom mer än 18 minuter. Mm. Alltså spela de som är heta mer. In med Rasmus Andersson, in med Leo Karlsson. Hitta på någonting så att det inte blir för beige.
Vi återkommer dit snart, Erik.
Jaha.
Vi ska blicka framåt också. Vi är snart tillbaka. Ja, Sveriges jobbiga landslagssäsong fortsätter alltså i med förlusten mot Finland. Har nu bara vunnit en av de 9 senaste matcherna mot Finland. Och det finns delar i den här matchen, Håkan, som du har utstuderat både positivt och negativt.
Det gör det ju som alltid, som sagt. Och vi börjar med de positiva, va?
Vi
måste vara lite delikata, måste vi vara. Nej, men jag tycker vi hade vissa moment när vi spelade som vanligt väldigt bra, när vi fick lite rörlighet. Och sen att när vi väl går in och sätter trycket, får in pucken på mål, jobbar oss in hela vägen. Det är ju de här situationerna. Vi pratar om attityd, vi pratar om det som Joel Eriksson Ek gör många gånger. Det här är det ju faktiskt han i sitt område, eller vad ska vi kalla det, Kachak-området, där mycket händer. Va? Att du kommer in, skymmer, plockar en retur och sen framförallt i det här läget att han är så vaken på att vi stöter ner med en back också, som har varit lite av kanske det svenska backundret, kännetecknet för hur vi egentligen gör offensiv hockey. Så att delar fanns det i matchen, kanske för få delar.
Och det där är toppkedjan vi har berömt med Joel Eriksson Ek i spetsen.
Ja, så är det. Powerplay då, hur såg det ut?
Nu gick det ju ner lite. Nu gick det på det negativa då. Nej, men vi är väldigt, vi är trevliga. Vi spelar snyggt, vi spelar runt, vi håller pucken. Det ser bra ut, men det är väldigt ineffektivt. Det finns ingenting som utmanar inåt i mitten på banan. Vi hittar liksom ingen position för avslut. Rirar runt återigen, bröstet ut mot sargen, tempofattigt. Alltså så här kan man ju stå och hålla på rätt länge. Det är inga poäng för tjusigt spel inte.
Det är alltså 3 försök på de här 2 matcherna. 0 mål. Knappt ett skott på mål. Alltså skottmentaliteten lyser på... Alltså det är så otroligt egentligen dåligt powerplay. När det väl kommer ett skottförsök, då går klubban av för Viktor Hedman. Och det är ju symbol. Så jag vill att de ruskar om PP här. In med Rasmus Dahlin på blå i andra PP. För han är väldigt duktig på blålinjen. Han är egentligen bättre powerplay-spelare än vad Erik Karlsson är just i 5-4. In med Rasmus där i en av formationerna i alla fall. Och sen mycket mer skottmentalitet. Ta ett tidigt skott, gör att boxen blir lite förvirrad. Och sen kan man börja brodera.
Borde inte William Nylander kunna komma in lite mer, framförallt i de här delarna av spelet?
Han är en av de som snurrar runt där ju.
Ja. Han är ju väldigt skicklig på att söka öppna ytor, det vill säga där det är motståndare som sagt. Och ibland så blir ju det faktiskt ett negativt uttryck för att tempot går ner. Man håller pucken för länge. Det som driver tempot i ishockeyspel, det är inte skridskoåkning, utan det är passningsspel. Så har det alltid varit. Och håller du i den, så då går tempot ner tyvärr. Och det kan man egentligen, ibland så kan motståndarna egentligen locka in en i den fällan. Och det tycker jag finländarna gjorde idag mot Sverige.
Både i 5-4-spelet och 5-5 så skapar de en falsk trygghet. Så Sverige kan ha pucken och, som vi säger, koka pucken för länge. Och då blir det ingen bra soppa till slut.
Nej, det verkar inte som det. Nu är det sent att få ordning på det.
Nej, då har du en chans till.
Ja, då har du en chans till. Och det gäller att skruva på allting och testa lite andra formationer nu. För att det har ju inte alls funkat det här. Och nu har man dagar på sig att träna. Jag tycker de borde ha tränat. De tränar ju överhuvudtaget inte på powerplay första träningen. Det gjorde Kanada. De har tränat skitmycket varenda träning. Ja.
Jag ville bara belysa lite Erik Karlsson här, två saker ting, hur han får en fin passning här. Och titta på Erik Karlsson, han tittar ner på pucken hela tiden. Det vill säga, han instinktivt så vet han att han ska skjuta i krysset i det här läget. Det är så, vad ska man kalla det, så intuitivt. Och där har du lite styrka med Erik Karlsson. Där vi pratar om de här svenska backarna som följde med upp i anfallet, går på avslut. Väldigt få chanser, vi såg en Dallagen, vi såg en Karlsson här, men mer har det ju faktiskt inte varit. Nej. Och då ska ändå backsidan vara vår styrka i det här, nu säger jag vi igen, ja. Tre Kronors styrka. Ja. Och det är tyvärr, liksom, det har blivit lite vår hemsko egentligen. Vi har väntat på att de ska lösa offensiven och det har de inte haft kraft till.
Nej, och Erik Karlsson fick ju väldigt mycket beröm för sin första match, en mål igår, men hur har det sett ut i andra delar?
Han har ju en förmåga att hamna liksom mitt i smeten på något vänster, och de facto så har han varit inne på bägge de avgörande målen i förlängningsspelet, och han har varit den sista spelaren. Här står han lite i vägen för Marner.
Han spelar ju knappt i detta.
Nej, han gjorde ju ett byte i förlängningen här, va? Och det var det här mot Kanada. Han har ett byte också emot Finland. Och det är tyvärr också när Granlund kommer fri. Här måste han ju faktiskt attackera Granlund. Klubban inåt, fullständig kontroll. Granlund har här två lägen. Han kommer välja det som han ser att Ullmark släpper till. Mm. Antingen uppe i klubbans krysse, där det inte fanns något. Och här är han så att säga så oattackerad så han kan lägga han mellan benen. Och det är oturligt att Erik är inne på de här situationerna. Men det kan ju också vara en någonting med det.
Och samarbetet är så här, ursäkta Tobbe avbryt, att när spelare kommer med klubban inåt som Granlund gör, då måste backen pressa. Alltså, här håller Erik Karlsson klubban i två händer och ska ta bort ett pass. Men när Granlund har klubban in, och som Håkan säger, nu kan han både passa, han kan skjuta lågt, han kan skjuta högt. Han har alla valmöjligheter. Och där behöver samarbetet vara att backen, i det här fallet Erik, någonstans när han kommer toppcirka i Granlund, då pressar han med blad mot puck och stressar skytten. Det samarbete hade varit mycket bättre, men nu kan han åka in och prickskjuta. Det är samma Marners mål. Där ska han ju också spela blad mot puck, men där svepar han med klubban istället. Så det är ju två defensiva aktioner som inte alls blir bra i de här två övertidsförlusterna.
Nej, men med ett målvaktsöga då, är det här anledningen till att han inte spelar så mycket när det kommer till övertid och den typen av situationer?
Ja, men det är ju därför han såklart får kritik ibland för sitt defensiva spel. Och det här är ju två exempel på där en back som, en annan backtyp, till exempel Rasmus Andersson, om han hade spelat i det här läget som jag vill se honom vara i line-upen, då hade han spelat bladet mot pucken i bägge de här situationerna och kunnat på det sättet hjälpa sin målvakt, och då hade det mest troligt inte blivit mål i något av de här segmenten.
Ja, så är det med Erik Karlsson och med Tre Kronor, alltså två raka förluster. Nu ska vi kolla på de detaljer som har fått ganska stor uppmärksamhet. Det kommer till tröjorna.
Ja, vi måste hitta något positivt.
Ja,
och då
exakt.
Måste vi alltså gå till tröjorna. Väldigt snygga tröjor på alla fyra lagen faktiskt. Finska retrotröjan skulle jag vilja säga, snygg. Amerikanska tröjan med lite texter, remser i det kanadensiska lönnlövet. Och sen en detalj som jag gillar med det svenska. Inte brodyren på siffrorna i första hand, men jag gillar hur de har smugit in den svenska flaggan i armbinden, ja, så att säga. i de två ränderna så har de lagt den svenska flaggan i. En idé som inte har sett förut, men som är jäkligt snygg och delikat. Och som sagt, någonting positivt måste vi hitta i Sverige, i svenska laget också.
Och det där, det är gåshur det där. Och det är samtidigt, minst de förra tröjorna som CCM gjorde, då var massa namn, bland annat ditt namn var ingraverat. Gamla Tre Kronor-hjälta var ingraderad där i brodyren också. Så ruskigt snyggt.
Mm. Men nu står det i nacken någonting på svenska. Bärs med stolthet, något sånt i den stilen. Mm. Kommer inte ihåg riktigt.
Jo, men de har ju ett ordspråk, ett ordstäv då, så att säga, tror jag, i alla lag som har fått, som de har, om förbundet har valt ut eller om NHL har valt ut, det vet jag inte. Men det är ju så att säga, dräkterna är väldigt snygga. Stora, fina siffror, tydliga, namnen på rätt ställe, lite kommersiella budskap på dem. Och som sagt, den där flaggan på armväcket, den kan vi behålla.
Ja, det smsar du i natt, eller ja, igår kväll. Det här måste vi ta upp, det är riktigt coolt.
Ja. Ja, men det finns ett par snygga tröjor genom den svenska historien. Frågan är om den här är den snyggaste då, sedan 1989, för då var de riktigt vackra. Kolla här!
Ja, jag vet inte om det där vita axelpartiet och den där frisyren är så snygg inte. Jag
tror, var kom det vita ifrån?
Det tror jag kommer med en viss huvudsponsor där, som vi ser lite här. Det säger de kommersiella budskapen där. Man vill blanda in vitt för att få lite annorlunda. Jag tycker kronorna här är lite hötta också. De är lite tunna. Jag har ett par stycken hemma i landslagströjor som haft min karriär som ser bättre ut.
Guldplattan var snygg i alla fall.
Ja, den har,
nu tar vi dem.
Ja, den har jag också.
Men du säger stolthet inbroderad. Det är ju bara att titta på den. Stolthet, stolthet, stolthet. Och gå ut och spela med stolthet på bröstet i natten mot tisdag då, när Sverige ska möta USA. Oavsett om det finns en chans att ta sig vidare, beroende på hur det har gått mellan Finland och Kanada, så är det ju bara med heden i behåll se till att vinna sista matchen.
Ja, natten till tisdag, alltså 01:45, då är det Sverige mot USA. Måste vinna.
Ja.
Och nu har vi några sekvenser här som vi ska se vad ni tycker om. Man ska välja en spelare som till att börja med då ska trycka till JT Miller.
Okej. Okay.
Men ni får bara välja en spelare, eller så med namn.
Ja, men det är ju...
Rasmus Andersson.
Ja. Nej, Eriksson Ek. Joel Eriksson Ek, det kommer ju naturligt. Center, ja. Center.
Mm. Och vem ska man ha när Matthews kommer mot en mot en?
Rasmus Andersson.
Vem är?
Ja.
Hedman.
Okej. Okay. Och vem ska syka bröderna Kachak?
Rasmus Andersson.
Okej.
Okay. Ja. Har man Joel Eriksson Ek där också? Så.
Det är samma svar på nästa då, eller? Friläge i övertid mot USA.
Fråga Erik, målvakt.
Nej, men då vill jag se William Nylander. Han är ruggigt bra, han har avgjort massor med matcher. Han har ju Globen i färskt minne, som du kommenterar, när han avgjorde Toronto. När Toronto var att spela här.
Nice.
Så att han har avgjort väldigt många matcher i övertid. Så då, där skulle jag inte vilja se Rasmus Anders, utan gärna Nylander får avgöra. Men det ska inte bli övertid, Tobbe. Det ska bli seger under ordinarie tid, för Sverige behöver 3 poäng.
Ja, det måste ju.
Ja.
För någon inte kan.
Så den frågan, kommer... Axel, vår eminenta producenten, den kan du stryka.
Ja, om vi måste få ett svar från Håkan, går du på Eriksson Ek igen eller?
Nej, jag skulle nog kunna tänka mig Filip Forsberg i det läget.
Okej då. Och sist då, avgörande straff i finalen.
Ja, det var ju lite mer spännande att ha, för där får du ju liksom...
Det kommer inte bli straffat, för reglerna är att det är som i Stanley Cup-slutspelet. Det kommer bara mata på. Så det är stryk den frågan också.
Visst, det ligger upp på sista.
Det kan ju bli straff i matchen.
Det kan bli straff i nästa match, men däremot inte i finalen.
Jo, det kan
ju.
En vanlig straff kan det faktiskt bli.
Ja, en straff i matchen. Okej, bra.
I förlängningen.
Ja. Nej, inte. Ja, det kan det bli. Säg vad det är då. Säg vad det är.
Nej, jag skulle kunna tänka mig då, bara för att liksom sätta igång någonting kul. Elias Pettersson.
Ja.
Oj. Jag skulle nog säga faktiskt...
Rasmus Andersson.
Nej, jag skulle säga Filip Forsberg. Han gjorde ju mål i Köpenhamn senaste gången i Sverige. Vann guld i ett mästerskap på seniornivå. Och han skulle nog kunna göra mål. Men ja, det är alltså under matchen natten till tisdag eller i finalen som det blir straff, och då hade jag valt Filip Forsberg.
Vet ni vem jag vill se?
Nej.
Fredrik Pettersson. Slagskott.
Ja, det är bra.
Ja.
Flugan, men han har lagt av så det går inte.
Så är det. Vi är snart tillbaka. Ja, det återstår minst en match för Sam Hallams gäng. Vi hoppas att det blir två, men då måste stjärnorna stå rätt för Sverige. Och till att börja med då så kan man ju fundera på vem ska egentligen stå i matchen mot USA i det sista. Vi ska säga att Filip Gustafsson stod ju den första och blev sen utbytt efter första perioden i går mot Finland. Sjukdom då gjorde att det blev ett byte där Ullmark kom in. Erik, vad tänker vi framöver nu då?
Ja, men nummer ett, jag och även Håkan, vi pratar inför turneringen. Vi hade velat sett Linus Ullmark i mål, för hans topp, om han var skadefri, hade blivit av med ryggproblemen som han fick där innan juli 8, va? Då har hans högsta nivå och pondus är så extremt hög. Så hade man försökt verkligen ge sig själv chansen att vinna på Nations, då hade vi startat med Ullmark, både Håkan och jag. Men nu igår, då visade det sig att Filip Gustafsson är krasslig. Och då tycker jag, Tre Kronor åker med en stav på 19 personer. Anton Hansson, målvaktstränare, måste ha den relationen till målvakterna. En krasslig Håkan Södergren är ju sämre än en frisk Håkan Hellström, om jag kallar dig för Håkan Hellström. Och en krasslig Filip Gustafsson är ju mycket sämre än en frisk Linus Ullmark, självklart.
Det är världens bästa målvakt för bara 2 år sedan.
Exakt, och det är det jag menar. Det var för dåligt att man går in halvkrasslig i en match. Och det förtroende måste målvaktstränaren bygga upp med målvakterna, så man kan ta ett bättre beslut från start. Men sen när det visar sig att Filip inte har studsarna med sig, det stämmer ju inte. Han släpper 2 mål bara på 2 relativt sett ganska billiga mål, framförallt det sista. Då hade det varit naturligt att byta ut honom även om han hade varit frisk. Men nu visar det sig att han är krasslig och då skjuter man ju sig själv i foten. Så det är ju jättemärkligt. Så nu är det ju självklart att Linus Ullmark ska stå i nästa match.
Okej, Håkan, är du orolig för de svenska målvakterna? För vi har ju inga vinnare där. Ullmark gjorde en jättesäsong men var inte så bra i slutspelet. Gustafsson utbytte i semin i VM i fjol och så vidare.
Jag tycker det är att överdramatisera det lite, för målvakterna speglas ju lite av utespelarnas spel också, som sagt. Så det där är ju en liksom kemi som man måste skapa. Spelar utespelarna bra så blir målvakterna automatiskt lite bättre. Så att nej, jag är inte orolig för de svenska målvakterna, jag är inte orolig för svenska backarna. Däremot är jag orolig för attityden och inställningen och närkampsspelet i svensk ishockey generellt och landslaget då specifikt i den här tiden.
100% enig. Och det är där behövs ju en attitydförändring. Jag måste också säga, när man kollar på SHL-matcher och hockeyallsvenska matcher, det har ju ingenting med det här att göra, för det är bara NHL-spelare. Men ska vi fostra spelare, då måste vi tillåta mer känslor. Och ibland att man blir lite även förbannad och får bränna av och säga, vad fan, idiot, eller vad fan man nu säger, vad fan håller du på med? Även till domarna. Så att det blir, man får ju inte säga sexistiska, homofoba, rasistiska grejer, självklart inte. Men det måste tillåtas mer passion och känslor. Det här pratar jag på lång sikt nu, att vi tillåter mer för att fostra de som kan spela med där mjölken nästan kokar, som vi ser när Kanada och USA till exempel möts. Mm. Det var en liten avstickare.
Och Sveriges öde ligger ju i Kanada och Finlands händer. Den matchen spelas ju 19.00 på måndag kväll. Vad tror du, Håkan? Kan Finland göra det så pass bra att de får med sig ett kryss? De får heller inte vara för bra så att de vinner under ordinarie tid på Kanada.
Ja, man ska aldrig underskatta Finland. Jag tycker Finlands is och deras sätt att egentligen spela efter resurserna är, det är ju det som egentligen gör att de vinner över Sverige idag. Så att du ska aldrig räkna bort dem. Men tittar man bara på lagen som de ser ut att, och hittar den här attityden och skickligheten i Kanada, och framförallt det sättet som de här backarna, som inte är egentligen så bra, men vi gjorde bättre i Tre Kronor, det sättet de kommer bli utmanade mot Kanada, så tror jag det känns som en snöbollschans i helvetet, mer eller mindre, för att de ska kunna vinna mot Kanada.
Ja, det är 90-10. Det behövs ju att Lankinen gör sitt livsmatch i målet. Och att de här backarna med Mikkola och Lindell i spetsen, som spelade hur mycket som helst mot Sverige, att de fortsätter att vinna returpuckarna framför. Men attacken in mot målet som vi saknade från Sverige, det kommer inte saknas från Kanada måndag kväll. Det kan vi lova.
Nej, jag nämner bara förutsättningarna en gång till. Alltså, USA är redan klara för final som spelas då i Boston, dit man flyttar hela turneringen nu. Kanada och Finland måste kryssa genom 60 minuter. Det måste gå till förlängning och då måste Sverige sin tur vinna under ordinarie tid mot USA. Så är förutsättningarna.
Då blir det final mellan Sverige och USA.
Reservplanen där, eller reservutfallet, är ju inte så himla pjåkigt heller, USA och Kanada.
Plåster på såren att få se en final mellan USA och Kanada i Tidigarden. Det blir mumma det också.
Andra ronden alltså. Andra ronden i USA den här gången.
Ja. Och då ska vi säga att målvakten i Kanada, Binnington, han vann ju match 7 med sitt St. Louis mot Boston just i TD Garden och räddade 37 skott.
Tror det var 37 av 38 skott. Mm. Alltså han stängde ju igen den matchen fullständigt.
Så han har ju bra minnen därifrån, Binnington. Mm. Och det kommer behövas om det blir final mellan USA och Kanada.
Ja, och där har de ju tre vinnare i Kanada, även om USAs målvakt
är
just
nu. Nu är ni sådär liksom typ nördiga som man inte kan vara.
Nej,
för vad i helsike har det om att göra en final mellan Kanada och USA?
Nej,
det är helt... det är äpplen, bananer, meloner, osthyvlar.
Men är inte det ett program där man både kan ta de här penseldragen som är stora och ibland de här finnördiga penslarna?
Jo, man hittar matcher 3-4 år tillbaka i tiden och säger att det här kommer påverka.
En bra känsla, Håkan. Det är hallhockeykänslor.
Det är till och med 6 år tillbaka i tiden.
Så mycket minnen har man inte som hockeyspelare. Du är glad för att du kommer ihåg vilket match du ska spela nästa vecka.
Ja, du säger som minne som en guldfisk.
Mm. Alltså, vi rullar
emot. Man koncentrerar sig på det man har framför sig. Det som är bakåt, det går inte att ändra på.
Jo, har man bra minne, då tar man med sig det och boostar sig själv.
Ja.
Och det behöver verkligen Tre Kronor göra nu. Natten till tisdag, boosta sig själva och vinna.
Måste de tänka rätt långt tillbaka då?
Ja, exakt. Till 2018 då.
Ja,
var det också i Boston eller?
Nej, det var i Köpenhamn.
Solig Köpenhamn var det.
Ja. Du
ger inte Sverige så stora möjligheter och förhoppningar.
Jag känner väl att vi kanske söker ett litet halmstrå eller en nål i en höstack nu.
Ja. Jo, men framförallt, det är ju heder och ära och det är ju stolthet att se till att vinna sista matchen. För det vi såg i första matchen, det var ju helt magiskt, Sverige-Kanada. Man tog tillbaka 1-3 till 3-3 för då på övertid. Men det var ju verkligen berst och inte bra mot Finland. Och nu behöver ju heden återupprättas och man verkligen visar att man ger allt för att vinna mot USA då natten till tisdag.
Mm. 19.00 på måndag, då är det Kanada mot Finland. Det måste bli kryss. Sen har vi 0-45 då spelar Sverige mot USA. Det är i TD Garden när turneringen flyttar till Boston. Vi tackar för idag och så hörs vi igen framöver.